Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu är jag inte ens i Tyresö. Jag är inte i studion, utan jag är på andra sidan Dreviken. Vem har jag kommit till?
Margareta Björkstam.
Och?
Christer Pettersson.
Och Margareta, du ringde mig häromdagen och sa att ni lyssnar på Tyresöradion fast ni bor var någonstans?
Vi bor i Trångsund, Stortorp, och det hör till Östra Huddinge.
Mm. Många Tyresöbor känner igen Stortorp därför det finns ett äldreboende här. Så många har hamnat där någon gång. Så hit åker ibland Tyresöborna. Och sen har vi ett vatten emellan oss.
Och sen finns Trångsunds herrgård som man kan se från Tyresö.
Aha. Och du sa så här att ni lyssnar på Tyresöradion. Inte på nätet utan via radion.
Ja, vi har tyvärr inte tillgång till något annat, men vi har vår lilla radio och den använder vi dygnet runt, och nu har vi varit sjuka i 5 månader, vilket gör att vi har lyssnat på Tyres radio morgon, middag, kväll och natt.
Men det är fantastiskt. Och Christer, du sa att ni hade lyssnat länge på Tyres radio.
Ja, det var minst 25 år. Och då var det ju din pappa, Åke. Men vi undrade hur han orkade hålla på, hans kapacitet. Mm. Och så var vi ledsna när vi hörde att han blev äldre, det hördes i ljudet. Och vi var oroliga för vad som skulle hända.
Mm. Han fick ju en stroke faktiskt mitt i alltihopa. Och lyckades tack vare radion kämpa sig tillbaka med rösten. Mm. Men det var jättejobbigt, för vi visste inte vad som skulle hända. Han gjorde alla program alldeles själv.
Ja, det var makalöst och att det var talad radio istället för skvalradio.
Ja, och det är unikt också, för att annars är det ju väldigt mycket musik. Ja. Och det är bra att folk kan lyssna på musik, men vi har väldigt olika smak när det gäller musik.
Ja. Och jag blir lite ledsen varje gång ni spelar musik, för jag vet att det kostar. Och det tycker jag är onödigt.
Fast nu har vi en sån här avtal med STIM, så vi betalar en fast summa. Så vi får spela vissa minuter, så vi räknar ut hur mycket vi spelar. Aha. Så att det blir inte dyrare, för att jag spelar nästan aldrig musik.
Nej, jag vet det. Och jag tycker att det är mycket bra.
Och vad är det som ni tycker, nu tar jag till Margareta här, för jag ska mest prata med Christer här, som är härifrån, det är hans hus vi sitter i, eller?
Nej, det är vårt gemensamma. Därför att det var en sommarstuga en gång i tiden som Christers föräldrar ägde. Och Christer är född på midsommarafton och kom direkt från BB hit.
Just det, så var det. Men vad är det som har gjort att ni som tillhör Huddinge kommun lyssnar just på Tyresradion? Ni får ju veta massor om en kommun ni inte bor i.
Men det är därför det är så trevliga personer som berättar. Vi lyssnar med förväntan att det är spännande att höra olika öden.
Ja. Vilka program gillar ni speciellt? För vi är många programmakare idag. Åke Sandin, han körde 4 egna nya program själv varje vecka. Och han gick alltså ner till Tyresö centrum och tog tag i varenda människa han hittade. Från början så intervjuade han ju hela kommunhuset och alla han som var viktiga. Men sen tog han alla. Så vi har ju väldigt mycket vanliga människor som berättar sitt öde. Och jag har fortsatt med det. Jag intervjuar vem som helst om vad som helst. Men då vill jag veta vilka program ni gillar bäst. Mm.
Men det är väldigt spännande att höra människors öde. Och det har varit vid flertal tillfällen så har det varit personer blivit intervjuade som vi känner. Jag vet att till och med din pappa har intervjuat sådana som vi känner.
Ja.
Det är roligt.
Ja. Och jag har ju nu hittat en kompis som heter Bernt Karlsson. Vi är bästa kompisar nu. För att, för att Bernt kan ju så mycket. Ja. Och han kan ju mycket om Dreviken. Så när vi gick runt där på andra sidan. Nu ser man inte tydligt från ert hus. Men när vi gick runt där så kunde han ju peka ut var allting ligger. Vad allting heter. Mm. Vilka som bodde här förut.
Mm. Det är fantastiskt.
Han säger själv att han är lite kraxig röst. Ja. Men jag tycker inte det gör någonting när man är kunnig.
Nej, det är... Jag vet ju hur gammal han är. Han är 1 år äldre än vad jag är. Och att vi blir kraxiga, det... Ja, tyvärr är det ju på det viset. Vår gamla bil är också kraxig, så att vi slits med åren.
Bra inställning, vi är bättre än våra bilar kanske.
Men ja, vilka... Hade jag varit en Volvo hade jag legat på skroten. Ja, men nu är jag inte det, så att, därför som jag pratar med dig.
Ja. Och vilka program tänker du, Christer, att du tycker extra roligt att lyssna på? Vilken sorts program tycker du?
Nej, men jag tycker att Bench är helt fantastiska. Jag har hittat Pierre.
Ja!
Ja. Han är fruktansvärt fyrkantig i vissa program som man undrar hur fan kan... Ja, men sen rätt som det så har han program som är helt fantastiska, intressanta, och han intervjuar folk. Så de programmen gillar jag.
Ja. Och det är väl också en grej, så här, vi är ju inte proffs någon av oss, utan vi... Jag låter ju varenda ny programmakare göra sina program. Sen försöker då säga att det kan inte ha ett program som är en och en halv timme. Du måste klippa lite bättre. Eller. Mm. Och Pierre är ju liksom en glad gotlänning med massvis med spännande intressen. Ja. Och honom har jag skickat på... Lyssnade på det här bilprogrammet när han träffade på alla de här människorna som höll på med sina bilar. Ja. Och då ställde han jättebra frågor.
Ja. Jo, men om jag säger som så att han är lite ojämn.
Det vet han att han är, så det tror jag att, han tar inte illa upp om vi säger det. Margareta, du också...
Han har gjort väldigt spännande reportage runt omkring Palmemordet.
Ja, det är det han är duktig på, alla då. Och det är hans specialintresse, kan man säga.
Och det är väldigt spännande personer han intervjuar då.
Ja. Och sen har ju vi ett gäng då som jag tycker också är intressant, därför att det är Tyresö anknutet. Vi har Katarina Johansson Nyman som intervjuar alla våra politiker.
Väldigt duktig.
Hur är det då att sitta här i Huddinge och lyssna på Tyresös politiker?
Ja, jag är inte så stor entusiast av Huddinges politiker, för vi har i stort sett haft krig med dem sedan vi byggde här. Eller, ja, det kan man säga. Mm.
Och vad tycker du, Christer, vad tycker du om Tyresö nu? När ni måste ju vara mer insatta i Tyresö än vad ni är om Huddinge.
Ja. Och det är ju rätt ofta som vi säger att tänk om Huddinge hade ett sånt här program. Vad kul det skulle vara att lyssna på det.
Nu tänker jag så här, för att Margareta, du ville att jag framförallt skulle intervjua Christer. Så jag var ju tvungen att börja, så att vi plussade lite för Tyresöborna och Tyresöradion. För det är liksom det. Kul.
Jag också att jag har en för detta arbetskamrat, men som är väldigt närstående. Hon bor i Trollbäcken. Och sen har vi goda vänner som har bott där Strandkyrkogården är.
Aha.
Så att de har bott många år i det huset och fick väldigt suddiga begrepp om när de skulle flytta och om de skulle flytta. Så det var väldigt stor tragik, för de hade bott i Skrubba i så många år.
Ja. Och Skrubba tillhör ju Stockholm, och det är inte Tyresö konstigt nog, fast vi tycker ju att Skrubba är vårt.
Men de upplevde att de bodde i Tyresö. För de fick ju all sin service från Tyresö.
Ja, och det är det som är intressant, att kartorna man tittar på, Stockholms karta, går ju in med olika delar av olika kommuner. Man förstår ju inte att man är i Stockholm ibland.
Det var lite intressant att höra din reflektion. För vi tycker att vi var mer insatta än vad du var.
Ja.
När du var traskad.
Ja, men du menar när vi gick runt där vid Skrubba. Jag har ju bara jobbat på Skrubba, alltså Drevikens ungdomshem. Så jag har ju liksom, då var jag 21 år. Jag brydde mig inte ett dugg om omgivningen. Det är Bernt som kan. Det är där han har varit.
Ja. Men Ingele Ringblom hade sin tjänst på Skrubba. Hon kallade det för buset.
Vad tror du att hon hette?
Ingele.
Ingelha.
Ja, hon var gift med Stene som var han anställd av Tyresö kommun. Han var i alla fall förvaltare över stora delar. Ja, det måste vi kolla om det. Det måste ha hört till Tyresö. Ja. Men de bodde i ett gult fint gammalt hus alldeles vid, som numera är ingången till Strandkyrkogården.
Aha, okej. Okay. Mm. ska vi göra så nu att nu fortsätter jag och pratar med din kar. Ja, för det var det du ville. Men jag ville att du skulle vara med i alla fall i början. Det var ju du som ringde mig, Margareta.
Och du pratade också. Säga att jag är väldigt glad över programmen med Lena.
Ja, doktor Lena. Och jag hörde att du hade pratat med henne. Så hon kommer att nämna det i något program framöver. Ja.
Och sen är det väldigt roligt att hon har flera intressen i sjukvården. För det uppskattar vi också, hennes filmintresse till exempel. Det delar vi. Ja. Och vi delar också trädgårdsintresset.
Ja, och alltså hennes bisyssla. Ja. Nu har hon inte kvar sina bin längre.
Men vi har bin här.
Ja. Och hon är jätteduktig på både trädgård och bin.
Ja. Så jag hoppas att vi får träffa henne också.
Ja, vi kunde inte ta hit henne samtidigt här. Vi kan inte åka. Hon har ett annat program som hon spelar in idag faktiskt. Ja. Mm. Tack så mycket, Margareta. Och nu fortsätter jag med din kar. Nu får du berätta, Christer, om din tid. Det vill säga, du är mer eller mindre född här, säger Margareta.
Ja, jag misstänker att jag är gjord här.
I det här huset?
Nej. Utan mina föräldrar kom hit 1943. Och då stod det en liten sommarstuga på tomten här. Och sen så dog mina föräldrar och jag skiftade i arv så att jag fick tomten. Min brorsa kunde inte bo här för han var allergisk mot allt. Mm. Och så bodde vi här vi hittade varandra. Eller Margareta kom hit 1953.
Ja, och då var ni små.
Då var vi små. Hon var 7 och jag var 9.
Var det kärlek vid första ögonkastet?
Nej, hon påstår att det inte var det. Jag påstår att hon såg att jag var så besvärlig så honom ska jag förändra när hon var 7. Men hon förnekar det.
Men måste inte det vara fantastiskt att känna varandra som små? För då är man ju andra personligheter också.
Ja, vi lekte ju ihop. Och min mamma som levde till 1955, hon var öppen och hon tyckte det var kul att det var mycket barn här. Mm. Så att här samlades alla barn.
Just det, och Margareta bodde alltså nästan i huset bredvid.
Ja. Hon bodde i ena huset och jag i andra. En liten smal väg emellan bara. Mm.
Och när uppstod då kärlek?
Jag vet i alla fall att jag var intresserad av henne när jag var 12-13. Och så vågade jag inte närma mig, för då blev det väl inte att vi hittade varandra det var den 16 april 1968.
Hur gamla var ni då?
Ja, Margareta var väl strax över 20 och jag var några år äldre.
Men det är ju fantastiskt. Ni har alltså känt varandra sedan ni var små.
Ja.
Och liksom plötsligt så hittar ni varandra igen.
Ja.
Och vad händer då? Flyttar ni hit tillsammans i de här husen då? För ni har många hus här.
Ja, nej, men det blev så här att jag bodde inne i stan på Kungsholmen. Och så var det sommarstuga här ute. Och Margareta bodde permanent. Så ibland så men kanske diskuterar vem som har bott här längst.
Ja.
För jag kom ju hit 1944 och hon kom hit 1953.
Ja.
Men har bott här permanent.
Men det är ju flera tomter här runt omkring. Och det är ju väldigt sköna. Det är en eller flera sjötomter?
Två
sjötomter. Mm. Och ni har egen brygga ser man här nere.
Nej, det är grannens.
Aha, men kan ni gå ner och bada också?
Ja. Så att när vi var unga så var det ju helt klart vatten i sjön.
Aha.
Och sen så har det ju blivit att det har växt igen. Det är så grumligt vatten.
Men om jag fattar rätt av Bernt Karlsson då som har använt olika båttygar ute på Dreviken så påstår han att de här tvätterierna i Trollbäcken smutsade ner vattnet ganska rejält förr och att det fanns inga reningsverk från olika sommarstugor så det var ganska smutsigt vatten egentligen då. Mm. Så att det har blivit renare, stämmer det?
Nej, Det är ju en hel det är ju ett helt system med sjöar. Mm. Jag tror det är 11 sjöar eller något sånt där. Så att vi får ju ända bort det från Huddinge centrum nästan. Och då har det ju blivit att det är gödning som har gått i sjön. Och då har sjön blivit grumlig.
Ja, just det. För det fylls på med gammalt sen förr. Ja. Men jag tror inte det är många avlopp längre som går ut i sjön, va?
Nej, men det har ju kommunen varit duktig med att se till att det inte är.
Ja. Hur är det med fisken då i Drevviken?
Jag äter den inte längre.
Du gör inte det? Nej. Du åt den förr?
Ja. Det finns en båtbrygga här borta och 1955 så var det oerhört varmt. En oerhört varm sommar. Och då blev vattnet uppvärmt och gösen tålde inte det. Utan gösen ställde sig under båtarna vid båtbryggan som ligger här borta. Och båtbryggan kunde man inte komma till för det var låst, en dörr låst. Men om man hade båt så kunde man ju komma på båtbryggan. Mm. Och där såg man gösen hur den stod. Så vi fångade löjor, min kompis Janne och jag, vi fångade löjor. Och satte på metspön. Och gösen var så trött och varm och slö så den tog den inte om man inte fick löjan alldeles framför nosen på gösen. Då kunde han inte låta bli och det högg han. Så att när jag kom hem till min mamma med första gösen jag hade fångat så trodde hon att den måste nog ha varit död när jag tog den eller sjuk. 11-årig kille kan inte fånga en sån. Men då gick hon ner till grannen, tant Alice, som var skolkökslärarinna. Och tant Alice luktade och fingrade på gösen och konstaterade att den var ätbar.
Aha.
Och då åt vi rätt mycket gös den sommaren.
Jaha, vad roligt. Men nu måste du berätta, du gick i skolan då inne i stan, ja. Eller när du bodde inne i stan. Ja. För här ute gick ni inte i skolan, nej. Någon av er?
Jo, Margareta gick i skola i Beateberg.
Vad heter det, sa du?
Beateberg.
Var ligger det?
Det ligger vid nuvarande Skogås.
Aha. Men du gick i skolan inne i stan?
Ja.
Mm. Och vad utbildade ni till, du och Margareta?
Margareta har utbildat sig inom barnomsorg via barnsköterska, förskollärare, speciallärare. Och jag har en handelsgymnasieutbildning. Och jobbade tillsammans med min bror som bilmäck under några år. Och sen kom min svärfar och frågade om jag ville börja jobba i hans begravningsbyrå.
Aha.
Och där har jag jobbat i 35 år.
Du har jobbat där, för det berättade Margareta när vi kom hit. Mm. Att hennes pappa hade begravningsbyrå både i Skellefteå och sen inne i Stockholm.
Ja.
Vad hette begravningsbyrån?
Stockholms nya begravningsbyrå låg på Hornsgatsbucken.
Men det måste ju vara, om jag förstår det. Nu har jag hittat en person som är borgerlig begravningsofficiant som jag intervjuar, som heter Monica Englund. Mm. Som jag ska göra flera program med, eller har gjort flera program med. Och hon säger att det här med begravningar och att hålla på med det. Det är väldigt viktigt och intressant och givande.
Ja.
Och innan min mamma dog förstod inte jag det.
Nej, men många av mina kollegor är ju rätt så ja, man det är inte kommersiellt rakt igenom utan man engagerar sig ju i de människorna som kommer.
Mm. Och man får ju träffa på väldigt mycket sorg och lär känna folk i deras svåra stund.
Mm. Ja, man kommer varandra väldigt nära.
Ja.
Man sätter sig runt ett bord och så känner man ju på direkten om de här människorna är vänskapligt sinnade redo mot varandra.
Ja, för att även sådana grejer, att det sägs ju också att när man håller på med arv och sånt så tar det fram det sämsta hos människan.
Det finns ett gammalt ordspråk ifrån Dalarna att vår herre kommer med döden men fan kommer med arvingarna. Tyvärr stämmer det rätt ofta.
Ja, men vad ditt jobb, det praktiska, du var inte officiant?
Jo, jag har haft hundratals borgerliga begravningar.
Och vad tycker du om det då? För att det är enorm skillnad, men för mig i alla fall väldigt stor skillnad när det är liksom, ja, en procedur som bestäms av kyrkan eller en procedur som bestäms av den som, eller ja, arvingarna eller de nära, att det kan bli fantastiskt fint med borgerliga begravningar.
Ja, det kan det bli. Och när det gäller det så är min käpphäst är att jag ska inte stå och prata om den döde och stå och berätta hur det var. Och sen gjorde han det och så bytte han jobb och sådana saker. För det vet ju alla i församlingen. Mm. Utan vad jag har velat prata om det är ju det, hur viktigt det är att minnas de här människorna. Och att det är i andra kulturer så pratar man om den lilla döden och den stora döden. Och den lilla döden det är den när man inte andas längre. Och den stora döden är när ingen minns.
Just det.
Och att det är viktigt att man berättar för unga människor om den här personen. Men då är det inte jag som ska göra det, för jag vet ju inte, jag känner ju inte den döde.
Nej, jag har rätt. Vi har ju nu ett jättestort arkiv i och med att min far Åke Sandin spelade in från 95 och framåt. Mm. På den tiden, jag har ju inte förstått, men liksom då var ju han ung tyckte han, men intervjuade folk då som var gamla, 70-80 års åldern, och de lever inte längre. Men deras släktingar ber ju ibland att få gamla band, så jag digitaliserar ju. Och det är ju fantastiskt kul för folk att få, eller kul, de blir väldigt glada att få höra sin släkting berätta om sitt liv.
Ja, och det är ju från andra sidan graven, så det är ju helt fantastiskt.
Ja, och nu börjar ju även, ja, jag själv då börjar närma mig en sån här ålder där jag förstår att livet är ändligt.
Jaha, ja.
Men då får jag,
du som har så unga år kommer på det.
Jag vet. Om Kekkonen dör som man i Finland förut, inte när.
Nej.
Och så säger man själv också, om jag dör, ungefär som att det fanns ett alternativ.
Ja.
Men hur, då får jag ställa frågan, hur är din relation till döden, du som haft det som jobb?
Ja, det, för det första så är det de mest fritsamma människor man överhuvudtaget kan tänka sig som vi jobbade med. Och det här med död och begravning, jag tycker ju att det är en oerhört viktig ritual. Och att man ska prata om det. Och man ska ha med små barn. Min mamma dog när jag var 11 år. 1955.
Oj.
Mm. Och då var pappa chockad och ledsen, och det skulle vara så enkelt och så litet som möjligt, så jag fick inte vara med.
Mm.
Och när jag har jobbat nu under många år så tycker jag det är oerhört viktigt att barn är med.
Mm. Och är det inte så också? Har det inte förändrats? För att jag kommer ihåg när jag var liten så var begravningar väldigt sorgliga tillställningar där, med mycket mörker.
Mm.
Och nu har jag förstått att den här kaffet efteråt när man hyllar ett liv, att det kan vara glädjefyllt.
Ja, ja. Det kan ju vara, det har jag ju hört ofta då gamla släktingar eller släktingar som har träffats, kanske inte har träffats på 20-30 år, och de dunkar varandra i ryggen och säger, nu ska du fan med inte dröja till nästa begravning som man ses igen. Och så gör det.
Nej, precis. Ja. Och det är väl också fascinerande när man då går på begravning av en gammal arbetskamrat och plötsligt sitter man där med massa människor som man inte träffat på 30 år.
Ja.
När vi kom hit åkandes så är det ju liksom väldigt mycket olika slags hus här. Det är min man Bosse jobbade ju här i närheten och det har byggts nya. Det var som att åka in i en stad. Det är ju helt nya hus där plantagen ligger.
Mm.
Det är som att åka in i en stad, en liten tätt bebyggd stad. Och kommer man till er här så är det väldigt blandad bebyggelse. Och komma till ert hus, det är som att komma tillbaka i tiden.
Ja. Det är det, för att när vi byggde så hade vi inte särskilt mycket pengar, och därför så är det väldigt mycket i huset här i rivningsvirke. Så golvet kommer från ett ställe och dörrarna från ett annat, och så det är hopplock.
Så byggdes ju stora delar av Tyres också.
Ja.
Då berättade ju folk att de cyklade inne från Stockholm i några brädor. Mm. Det var såna här bananlådor, jag vill säga. Men de här gamla sommarstugorna byggdes med det man hade.
Ja.
Var det samma sak här runt?
Ja, vi rev det gamla huset som var byggt 1926. Så vi rev det gamla huset och drog ur varenda spik.
Jaha, och sparade?
Sparade. Så vi byggde tält här nere och där över vintern så hade vi förråd. Och jag samlade förråd när jag var ute och åkte.
Och vilka var vi som byggde?
Det var ju Margareta och jag som byggde och vi hade hjälp att resa stommen och lägga taket. Och sen så har vi gjort resten själva.
Det måste varit roligt att känna att man varit med och byggt hela huset. Och man kan varenda vrå.
Ja, oh ja.
Och titta snett ibland på någon vinkel som man fick fel.
Kanske, ja, men jag talar inte om var.
Nej, jag vet, vi har samma saker.
Men jag kunde komma i mina svarta begravningskläder införande på kontoret och säga jag kommer inte imorgon för jag hittar en kakelugn. Och så rev ner den och eller att jag hade hittat särskilda spegeldörrar eller vad det nu kunde vara. Hade en gammal plågad Volvo 245 som jag fyllde då. Den fick slita hårt.
För om jag ska säga, det går ju inte att... Radio är radio. Ja. Egentligen skulle det vara tv för att ni har ju fantastiskt mycket gamla fina saker här. Överallt. Ni har ju liksom ett litet museum nästan.
Ja, jag är väl ett nummer i det.
Men hur är det då att bo i det här området? Ni är liksom ursprung. Det här lilla torpet nere vid sjön som man ser. Det skulle lika gärna kunna vara för 100 år sedan. Mm. Och runt er så byggs det en massa lyxvillor.
Ja.
Hur är den här... Hur är det att bo så här blandat?
Vi är ju konservativa kufar och tycker att de unga människorna som kommer hit förstör. För att när det här styckades upp 1925 styckade man upp Stortorps gård och sålde till sommarstugor. Och då var det stora tomter och små hus och förhållandevis fattiga och enkla människor, om man nu kan vara enkel. Men det var jobbare från söder som byggde här.
Ja, för det var ju så man kunde göra om man skulle få en sommarstuga. Ja. Man fick bygga den själv.
Ja, ja. Och det byggdes även här med billådor. Så grannfastigheten här var billåda. Och nu så styckar man tomterna. Då ville man ha stort tomt och litet hus och nu vill man ha stort hus och liten tomt.
Men är inte det också så att det är så himla dyrt att bygga ett hus idag? Ja. Så man är tvungen att stycka för att ha råd. Jo. Så folk styckar och styckar både för den här VA-avgifterna som ibland gör att folk tvingas att flytta.
Mm. Ja.
Men hur funkar det med grannar och sånt? Är ni kontanta med era grannar?
Ja, det är vi. Vi har väldigt fina grannar. Vi har en grannkvinna som handlar åt oss. För att vi har varit skraltiga nu rätt länge. Och hon har ringt och frågat varannan dag om det är någonting vi behöver. Och deras barn är jättehärliga. Jag har nämligen den åsikten att man ska inte ha jämnåriga vänner.
Va?
Ja, man kan gärna ha några, men man ska sikta på de som är yngre.
Ja, det är rätt. Man ska ju taget sikta på de som är yngre. Det är ju faktiskt väldigt givande. Och de yngre tycker ofta att det är givande med de äldre.
Ja, fast där tycker jag det är lite konstigt. För att jag har ju bott här, eller haft kontakten här så länge, och Margareta också. Men det är aldrig någon som frågar hur det var förut.
Nej, vet du vad? Och det har jag tänkt på, jag som liksom är uppväxt med en pappa som var historiker. Jag var så trött på hans historier. Så fort vi åkte någonstans så skulle han berätta om Stockholms blodbad eller här byggdes det si. Jag bara slog dövöra till. Ja. Sen, när jag själv kommit upp i en ålder där plötsligt historien. Mm. Nu är jag jätteintresserad av den. Och när jag försöker berätta för mina barn vad jag kommer fram till, då ser jag på dem, de bara stänger av. Ja. De är mitt i livet. Ja. Har fullt upp med livet. De är inte ett dugg intresserade av historien.
Nej. Det blev ju etablerat här ute från 1925-26 någonting. Och då växte det upp små företag. Och det vi hade bort mot Nynäsvägen till så fanns det i en villa så hade mannen, han hade järnhandeln och kvinnan, hon sålde köksattiraljer och grejer. Det fanns två affärer, matvaruaffärer.
Här i Stortorp alltså?
Ja, visserligen rätt sunkiga men vi hade ingenting att välja på. Så bara det här med den närmaste affären, matvaruaffären, så fick man på lördagar så fick man cykla ner. Bröder fick cykla ner, hämta en nummerlapp. Och så gick mamma eller pappa ner och handlade någon timme efter. Men de hade en lång bänk utanför och där satt folk, grannarna, satt och väntade på sin tur.
Och kunde prata.
Och det, allt skvaller var ju där nere.
Det var så man fick veta någonting.
Ja.
Men jag tänkte skillnaden på Huddinge och Tyresö då. Huddinge är ju en väldigt utspridd kommun tycker jag. Och vi som åker genom E4 och vi tänker ju inte ens på att vi åker genom Huddinge. Nej. Och jag tänkte inte ens på att det var Huddinge. Huddinge, det finns en låt, Huddinge, Huddinge, vad blev det av er? Heter en gammal låt.
Kan man just undra.
Ja, för det är ju konstigt med vissa kommuner som inte har, alltså Tyresö bestod ju av två delar från början, Kumla och Tyresö. Mm. Och Haninge har ju också flera centrum. Och det är väl samma sak med Huddinge, va? Att ni uppdelade olika delar.
Ja, vi ville ju det, eller det var ju en omröstning om det skulle delas. För att de i centrala Huddinge, de vet ju inte ens om att vi finns.
Nej, precis.
Men de tar, skatten tar de. Och så blev det så idiotiskt att det var väl för att sabba alltihopa som de bestämde att när den här omröstningen skulle göras så skulle även centrala Huddinge vara med och rösta. Och eftersom våran del ekonomiskt sett går på plus och de har väl besvärligt att få det att gå runt så röstade hela kommunen för att det skulle inte delas.
Vilka delar, vi som är så dåliga, speciellt jag som är dålig på geografi, vilka delar tillhör Huddinge kommun? Vad har ni för stora delar?
Ja, det går ju ända ner till Kungens Kurva.
Just det.
Ja, och där sitter alltså, så, om man bara tar det som ett exempel, där sitter kommunen och bestämmer över bygglov och sådana saker nere i Kungens Kurva. Vilket ju måste vara oerhört komplicerat. Och här klarar man inte av en iranier som svartbygger. För han har varit så smart att han har skrivit över äganderätten till en kompis i Teheran. Och Huddinge kommun kan inte, ja, de kan väl inte ens bokstäverna i persiska.
Nej. Och ni är en ganska stor kommun, ja, alltså rent geografiskt också. Ja, va? Och hur många invånare har man i Huddinge nu?
Runt 100.
100. Har vi Tyresö och Huddinge, det enda som är gemensamt det är Dreviken, va? Alltså vi har ingen gräns mot varandra.
Nej.
Dreviken är en sjö som har många kommuner runt sig. Vilka då?
Det är Stockholm och det är Huddinge på den sidan. Och sen så har du Haninge och Tyresö. Mm.
Och det som jag har förstått också, jag vet inte hur mycket du kan om det, men det var ju så man färdades ut till tvätterierna i Tyresö och Haninge. Mm. För att stockholmarna tvättade sitt byk i tvättladorna. Ja. Ja. Ja, så runt de här sjöarna så använde man vattnet till, det var ju liksom så man färdades.
Ja. Jo, men det är ju säkert att det här sjösystemet med alla de här sjöarna har varit transportled.
Ja. Och jag som inte ens förstod varför vi hade tre kvarnhjul och ritade dem när jag gick i skolan. Mm. Det beror ju på att vi, just i Tyresö har vi lite små vattenfall. Ja. Och det var där man kunde ha industrier.
Elverk till och med.
Ja, runt Tyresö slott. Mm. Har ni någonting sånt här? Har ni några små vattenfall?
Nej.
Vad var det här ute förut i Storp? Vad levde man på här för?
Jo, men det var ett jordbruk.
Det var jordbruksmark? Ja.
Inte för jag vet hur man kunde livnära sig, för att det är ju bara småplättar egentligen att odla på. Ja. Men det var ju Stortorps gård som ligger där nere där Stortorps äldrecentrum ligger. Och där var det ett fint gammalt hus, herrgården, som de hade inrett i konvalescenthem. Och där, det var ju en fantastisk vård man kunde få förr i tiden, för att äldre damer som ramlade och bröt lårbenshalsen, de blev ihopspikade på sjukhuset och sen kom de till konvalescenthem.
Ja, och de har ju ofta legat väldigt vackert, och förr hade man ju råd att bygga stora, vackra anläggningar. Ja. Så att, och hit har ju som sagt var många Tyresbor haft äran att få åka till fortfarande. Ja. Vad är det idag?
Idag är det ju ett äldreboende som tidigare var Ersta som ägde och drev, och sen så har Huddinge tagit över. Mm. Och sen har de, man förstår inte varför, men för att få bostadsbidrag så var man tvungen att bygga om det. Inte som Björkbacken kanske, men man var tvungen att bygga om och sätta in trinetter för att det skulle vara en lägenhet. Och hamnar jag där så småningom, vilket jag inte vill, så kommer jag ju inte stå och laga mat på trinetten.
Nej, och det gör sällan. Nej. De själva som bor där, ibland är det någon anhörig som kanske värmer någonting.
Ja, men det är ju bara byråkrati för att man ska kunna ge bostadsbidrag. Det är så vansinnigt så det är inte klokt. Ja.
Men Christer, du är ju lite handikappad kan man säga, va?
Ja.
Men ändå bor du kvar här i huset och ni har ingen hemhjälp.
Nej.
Men hur klarar det då? Är det hustrun som hjälper dig med allt och grannarna?
Ja, min hustru till 98%. Mm. Och det är tungt för henne, och hon är sliten och har ju varit, vi har ju legat sjuka båda.
Mm. Just det. Det måste vara jättejobbigt.
Ja, det är det, för det funkar inte att två makar är sjuka samtidigt.
Nej. Nu ska vi se. Nu har jag tagit hit Margareta igen. Är det någonting Christer har glömt att berätta, tycker du, som har lyssnat på min intervju med din karl?
Ja, det finns mycket mer att berätta. För vi har ju bott här i hela vårt liv.
Ja, jag förstår. Och det är det som är jobbigt när man intervjuar folk. Man vill ju liksom veta hur livet har gått. Och sen ringer folk och säger, jag glömde berätta det och det och det och det. Och vissa människor intervjuar jag flera gånger. Mm. För sen kommer jag på att det här är ett eget program. Mm. Så att ibland så berättar folk en specifik händelse. Och sen får jag veta, oj, kan ni det här också?
Det också. Som till exempel så tänker jag på att du var ute efter att våran anknytning till Tyresö. Mm. Så är det så att mina föräldrar var medlemmar i Philadelphia.
Jaha!
Och jag har upplevt som barn att vi hade söndagsnöje. Att vi var inne i Philadelphia vid Rörstrandsgatan, hade förmiddagsmöte. Och det kunde ta sin rundliga tid.
Mm.
Man kunde ta flera, började predika igen och igen, och man tog upp ett offer till, och sedan var det pappa som organiserade att det skulle bli en begravning.
Ja.
Och då tyckte tanten att de kunde sitta kvar, och det var han lite störd över, men vi hjälptes åt. Så det är min barndom, att söndagarna tillbringade man i kyrkan på begravning.
Ja. Och jag vet, nu har vi ju fått en fantastiskt fin pingstkyrka. Mm. Det heter ju Philadelphia.
Ja.
Och ni har inte varit där, va?
Jag är glad över att du berättar om den.
Ja.
Därför att vi har följt tidigare.
Ja.
Så Stig Norby som var engagerad, och alla eldsjälar som har varit och hjälpt till under alla år tidigare.
Ja. Ja.
Så märker man ju, tyvärr känner jag ju stor skillnad.
Ja, jag är ju då inte så bevandrad i de här ämnena. Men just att vi har fått den här nya pingstkyrkan som är som ett kulturhus faktiskt. Som har den här second hand-verksamheten. Och som ser till att 40 stycken volontärer med en bakgrund av alkoholister, narkomaner, psykiskt sjuka. Alla möjliga människor som inte har så lätt på arbetsmarknaden. Jobbar där och fixar med. Man kan lämna in alla grejer. De säljer grejerna. De ordnar det. Och sen går pengar till något välgörande.
Mm.
Så att det är liksom, man blir glad. Mm. Man blir glad att lämna ifrån sig saker som man inte behöver. Och man är glad att fynda till barnbarn.
Mm.
Och det är massa människor som, Alltså det är en jättebra verksamhet, vill jag då säga, ja, till Carl-Johan Fred.
Ja. Varje gång du berättar om det här och att du går dit med ditt barnbarn tycker jag är underbart. Ja. För jag värnar mycket att man ska vara med sina barnbarn. Ja. Men jag har en annan upplevelse eftersom jag har varit med i Philadelphia på Rörstrandsgatan. När lilla Levi Petrus kommer in i kyrkan och alla ställer sig upp och sjunger. Aha. Löftena kunna ej svika. Nej, det står evigt kvar.
Du var med
när många tusen. Man stod i gångarna.
Ja, han var ju stor och LP-stiftelsen måste.
Han var liten som person men stor människa.
Ja. Och LP-stiftelsen, i och med att jag jobbat med narkoman en gång i tiden, vi beundrar ju LP-stiftelsen som lyckas få så väldigt mycket människor sluta med droger och alkohol. Så att, hatten av till alla som jobbar ideellt, tycker jag. Mm. Men nu, Margareta, nu,
hela det är ju min barndom.
Jag fattar. Mm. Nu blev det ju bara så att jag intervjuade Christer, för det var det du sa att jag skulle göra, Margareta. Mm. Nästa gång får jag prata med dig och lite mer.
Det ska bli väldigt roligt. Ja,
och ni kommer, när ni har hört er själva så tycker jag att ni gör lite punkter så jag får komma hit igen. Mm. Kanske på vårkanten när det är lite vackrare, för nu är det som, vad ska man säga, det är lite dyster sån här vind.
Vi tycker om det här ljuset.
Ja, jag förstår.
Vi följer årstiden väldigt, väldigt mycket.
Ja, och ni har ju ett fantastiskt, vad ska man säga, vad kallas det här?
Burspråk
ut mot vattnet. Och jag förstår att ni älskar det här.
Jag går upp tidigt och ser morgonrodnaden och jag försöker att vara så aktiv som möjligt. Och det är inte svårt med den här mannen.
Nej.
Som behöver mycket hjälp. Och sen är jag med vid aftonrodnaden.
Fantastiskt.
Och det är helt enormt.
Ja. Så nu får jag tacka dig, Margareta Björkstam, för att du ringde och såg till att jag och min man kom hit. Han sitter där ute och skjutsar hem mig snart. Och tack så mycket, Christer Pettersson, för att berätta om det här fantastiska huset och er fantastiskt vackra miljö.
Ja.
Och fortsätt att lyssna på Tyresö Radion. Och nu ska ni få höra er själva så.
Ja.
Ja, i 3 veckor då ligger det på, dygnet runt.
Ja, vi vet om det.
Och jag som fått äran att komma hit till det här vackra stället. Jag heter Ann Sandin Lingen. Jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.